Amen. De flesta har säkert sett eller hört talas om den här broschyren. Om krisen eller kriget kommer, som har delats ut till över 5 miljoner svenska hushåll. Det är Myndigheten för civilt försvar som vill sprida information om hur vi ska bli bättre förberedda på till exempel allvarliga olyckor, extremt väder, IT-attacker eller militära konflikter. Och den har skickats ut i en tid som denna och tänker att det inte är en slump utifrån det allt mer osäkra läget som råder i världen. Det handlar om beredskap. Att vara beredd om eller när krisen kommer. Och det är bra, tänker jag. För genom att vara beredda så finns det bättre förutsättningar att hantera sånt som möter oss. Även det som är oväntat och kanske obekvämt. På samma sätt så tänker jag att många människor ser det som helt självklart att teckna olika former av försäkringar. Och när vi gör ekonomiska överenskommelser så är vi noga med att det sker genom trygga kontrakt så att det inte ska hända något otrevligt. Och den som har en bil vet att varje år så är det, varken man vill eller inte, måste man åka till besiktningen för att få den godkänd och säkerställa att den är trafiksäker. Allt för att undvika att det värsta ska hända, som ska hända. Men hur är det egentligen med beredskapen för de kriser eller rent av krig som möter oss på det mer personliga, mellanmänskliga planet? Hur viktigt är det att det finns vägledning att finna även för det? Och hur noga är det att man bygger upp en beredskap också för sådant? I någon mening skulle jag säga att den här boken som vi är flera som läser här i fastan för en tid som denna av Hanna Reichel fyller en sån funktion. Den beskrivs som en andaktsbok om överlevnad och motstånd. Och förlaget beskriver det som en vägledning för vanliga kristna som söker att leva troget i en ovanlig tid. Och i boken så leds vi genom korta reflektioner i form av bibeltexter, historiska exempel, olika livsberättelser. Och så får det tala in i vår tid. Syftet är att ge rum för eftertanke och bön. Och peka på en tro som bär. I detta skulle man kunna säga att Hanna Reichel, precis som det här häftet som jag talade om, sprider information om hur vi ska bli bättre förberedda. En sån livsberättelse som finns med i boken handlar om Etty Hillesum. Etty Hillesum var holländska, hon var judinna, hon levde i Amsterdam under andra världskriget. Hon är en av de många som deporterades till koncentrationslägret i Auschwitz. Där hon avrättades den 30 november 1943. Blott 29 år ung. Hennes liv hade kunnat vara ett i raden av miljontals anonyma människor som meningslöst och brutalt förintades under bara några få år i det som är den moderna mänsklighetens kanske allra mörkaste kapitel. Om det inte vore för hennes dagböcker som publicerades långt efter hennes död. Dagböcker som både har inspirerat och provocerat människor. En sak som har berört många är hennes smått unika förmåga att bevara glädje och förundran, förenat med mod och initiativförmåga mitt i ett helt kompakt mörker som rådde över Europa under hennes levnad. Det har sagts att det som förvandlade Etty Hillesum från att vara en rätt så självcentrerad person till att bli en människa som utstrålade både empati, frid och motståndskraft var att hon hade övat upp vanan att visa djup uppmärksamhet. Att se och att förundras och att kunna glädjas mitt i det som är. När hennes korta liv blir en hoppfull och samtidigt utmanande påminnelse om vikten av att vaka över små stycken av Gud. Och att vaka över små stycken av glädje. Det handlar inte om någon metod i syfte att förverkliga sig själv. Inte som en ytterligare pålaga av krav som ska rymmas i en redan överfull tillvaro. Utan som ett sätt att leva. Ett nådens kretslopp av mottagande och utgivande. Som samtidigt gör oss beredda och som skapar motståndskraft. Om och när kris och kriger blossar upp i våra egna liv. Kanske tycker att det låter blygsamt, närmast defensivt det här talet om att vaka över små stycken. Varför begränsa sig till det lilla? Är det inte bättre att vaka över stora stycken av Gud och stora stycken av glädje? Samtidigt har dessa uppmaningar tydliga beröringspunkter med de erfarnas trotsiga tal om det lilla måttet. Det lilla måttet som håller över tid och som därför förmår att bära frukt också i tider av kris och av oro. För i slutändan är det sannerligen ingen liten sak att likt Etty Hillesum bevara glädjen trots och bortom förtvivlan och lidande. Det är ett under. Det är ett levande vittnesbörd om en rikedom större än den här världen ger. En rikedom som ges oss fritt och förintet. Ofta i det stilla och lilla. Just detta, att vaka över glädjen mitt i det som är, möter oss också hos aposteln Paulus. I ett av Nya testamentets allra äldsta texter, de äldsta breven, så skriver han till församlingen i Thessalonike. Mottagarna är del av den nya Jesusrörelsen som hade spritt sig allt längre runt Medelhavet och bortom. Samtidigt hade församlingen redan fått möta både motstånd och förföljelse. Och Paulus budskap till dem, det är att Jesus, som redan har besegrat döden, också ska komma tillbaka och göra slut på allt lidande. Därför vill Paulus ingjuta mod och hopp att leva troget i väntan på att detta ska ske. För han vet att det kommer att vara utmanande, och det är redan utmanande. Men det är som att Paulus vill hamra in att Kristus dog, Kristus uppstod och Kristus kommer igen. I slutet av det första brevet så ger Paulus en slags kom ihåg lista över det kristna livet. 7 uppmaningar att hålla fast vid och få vägledning från. Och vi ska läsa ifrån första Thessalonikerbrevets 5:e kapitel. Vers 16-22. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 5, vers 16-22. Där står det så här. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Gör så. Det är Guds vilja i Kristus Jesus. Släck inte anden. Förakta inga profetior, men pröva allt. Ta vara på det som är bra och avhåll er från allt slags ont. Var alltid glada, be ständigt, tacka hela tiden Gud. Släck inte anden, förakta inga profetior, men pröva allt och avhåll er från allt slags ont. Om du tyckte att talet om små stycken av Gud och små stycken av glädjen var blygsamt, så är detta raka motsatsen. Paulus använde stora ord här. Var alltid glada. Be ständigt och tacka hela tiden Gud. Och det här skriver alltså till Paulus till en församling som upplever förtal och förföljelse. Det är ju nästan lite stötande. Men det övergripande budskapet tycks snarare vara en uppmaning att vaka över glädjen och bönen och tacksägelsen i allt som sker. Det vill säga i allt. Och under alla omständigheter, vaka över glädjen, fortsätt be och tacka Gud vad som än händer. Gör så, det är Guds vilja i Kristus Jesus, och låt Guds ande vägleda er. För genom att bevara glädjen och bönen och tacksamheten kan församlingen också bevaras i hoppet och i detta stå stadigare i de kriser som de skulle komma att möta och som de redan mötte. Finns både en personlig och kollektiv aspekt av detta. Hur kan du bevara glädjen, bönen och tacksamheten? Och hur kan vi som gemenskap göra det? På ett personligt plan så har bevarandet av glädjen varit den kanske största utmaningen. Om jag ser tillbaka på mina senaste år. Minns särskilt en händelse. Precis efter pandemin. När jag var ute på en lång promenad med Ingmar Lundqvist. Flera av er kände Ingmar. Kände eftersom han inte finns med oss längre. Ingmar som hade varit med från start i Johanneskyrkan. Men som nu var märkt av sjukdom. En sjukdom som skulle ta hans liv. Slutet av vår promenad var borta vid Drottningbron. Så stannar vi upp. Jag tänkte jag ska fråga Ingmar om det är någonting han vill skicka med mig i min roll som pastor. Han sa att ja, jag har faktiskt tänkt på en sak. Så beskrev han hur han upplevde att jag hade sett bekymrad ut den senaste tiden. Och så sa han, bevara glädjen, Samuel. Han sa det ärligt. Han sa det uppriktigt. Och med stor omsorg, bevara glädjen. Jag minns att mina ögon tårades när han sa det där. Han träffade en öm punkt. Jag visste att han hade rätt. Var alltid glada. Be ständigt. Och tacka hela tiden Gud. Gör så. Det är Guds vilja i Kristus Jesus. Det finns förstås oändligt mycket att säga om det här. Det skulle kunna vara en predikoserie i minst 7 delar. Men jag vill lyfta fram 2 saker. Det ena handlar om avskildhet. Och det andra handlar om gemenskap. Hanna Reichel skriver så här i sin bok. Förmågan att vara i avskildhet och förmågan att vara tillsammans med andra utesluter inte varann. De stärker varann. Men allt för ofta flyr vi från det ena till det andra och så går vi miste om båda. Sök avskildhet för att finna gemenskap. Både med dig själv och med andra. Om detta vittnar Jesu liv. Han som återkommande drog sig undan. Både för att vara med den mindre kretsen. Men också för att vara ensam inför Fadern. Om detta vittnar även Etty Hillesum. Som i en av sina dagböcker skriver. Livet kan vara överfullt av upplevelser. Men någonstans djupt inom oss bär vi alla på en vidsträckt och fruktbar ensamhet vart vi än går. Och ibland är det viktigast under en hel dag den vila vi tar mellan två djupa andetag eller den inåtvända bönen under 5 korta minuter. Det var i avskildheten, i det fördolda som hon uppövade vanan att visa djup uppmärksamhet. Och genom att vaka över små stycken av Gud i sitt eget liv erövrade hon stora områden av frid. Som hon samtidigt speglade mot andra. Som gjorde att hon var beredd att offra sitt eget liv för andra. Hon skriver, ju mer frid det finns inom oss, desto mer frid kommer det också att finnas i vår oroliga värld. Det var detta som förvandlade henne från en ganska självcentrerad person till en medmänniska som fann sin glädje i att leva för andra. Avskildheten var inte en metod i syfte att hon skulle självförverkliga sitt eget jag. Eller att skärma sig från världen. Tvärtom var den förutsättningen för att kunna fortsätta att leva mitt i världen. Hennes liv var ett nådens kretslopp av mottagande och utgivande. Den som lär sig att urskilja och vara med Kristus och med sig själv i avskildhet kommer lättare att finna honom i gemenskapen med andra. Och den som lär sig att finna Kristus i gemenskapen med andra kommer också att ha lättare att möta honom i avskildhet. För det är genom att vaka över små stycken av Gud och över små stycken av glädje, både i avskildhet och i gemenskap med andra, som vi skapar en beredskap som bevarar oss i hoppet. Vad som än händer. Här är det viktigt att inte idealisera avskildheten. Att stå ensam med sig själv inför Gud kan emellanåt vara djupt utmanande och trigga våra flyktinstinkter, den som vet, vet. För vem är det jag möter? Det kan i bästa fall avslöja skeva självbilder och haltande gudsbilder. Men kan också få oss att undvika avskildheten. Jag tar det där sen. Av denna anledning väljer många människor att göra denna vandring i gemenskap med andra. I en tyst retreat eller i enskilda samtal med en medmänniska där jag vet att det som sägs här stannar här. På samma sätt är det viktigt att inte idealisera den större gemenskapen. För även den kommer emellanåt att utmana oss. Ibland är det gemenskapens tillkortakommanden som får oss att kasta oss på Kristus i avskildhet. Och frestelsen är då att vi blir kvar där för att slippa gemenskap med jobbiga människor. Det är mycket bättre här, där jag kan sitta och ha min Gud i fred. Andra gånger kan gemenskapens liv uppta vår tid så till en grad att vi inte bryr oss om eller kanske glömmer av att skapa rum för avskildhet. Att därför vaka över små stycken av Gud och små stycken av glädje, både i avskildhet och i gemenskap med andra, är därför två sidor av samma mynt. Vi behöver båda. Detta nådens kretslopp av mottagande och utgivande, som är på ett konkret sätt både förkunnas och praktiseras söndag efter söndag när det dukade nattvardsbordet står i centrum. Där vi inbjuds att förenas med Jesus själv. Och där den kropp vi förenas med genom att bryta brödet är en bruten kropp. Där den brutna kroppen utmanar alla våra idealiserade bilder och förväntningar av hur vi borde vara. Och genom att ta emot brödet som bryts för oss inbjuds vi att själva bli bröd som bryts för andra. Där får vi bli vad vi har tagit emot. För Kristus dog, Kristus uppstod och Kristus kommer igen. Detta är trons mysterium som ger oss liv. Amen. Låt oss be. Tack Jesus för att du kommer till oss i det som är vår verklighet. Du gör det för att dela våra villkor. Du låter dig själv brytas ner för att vi ska ha liv. Och du inbjuder oss att liksom du gav ditt liv för andra, så får vi också ge av det vi har fått av dig för att ge vidare till andra. Inte för att vi ska utplånas, utan för att vi ska få ta del av ditt eviga kretslopp av mottagande och utgivande. Herre, hjälp oss att bevara små stycken av dig och små stycken av glädje mitt i det som är våra liv. Och att ge små stycken av dig och små stycken av glädje vidare. Tack att du ständigt och på nytt böjer dig ner och förser oss med ny färdkost. Och tack att vi om en liten stund ska få fira den måltiden i jublande och uppriktig glädje. Amen. Låt oss stå upp tillsammans.